Väl mött till detta förmiddagspass, och vi vill inleda i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Jag tackar dig Gud, min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus, din käre Son, för att du i natt har skyddat mig från allt ont och farligt. Jag ber dig att du förlåter mig mina synder och idag bevara mig för synd och allt ont. Låt mig leva efter din vilja. Jag överlämnar mig med kropp och själ i dina händer. Låt din heliga ängel vara med mig så att den onde fienden inte får makt med mig. Ja, Herre Jesus Kristus, du som har lidit och dött för våra synder och som har uppstått segerrik och som lever och regerar. Vi ber dig nu denna förmiddag att du kommer på samma sätt som du kom till dina apostlar efter uppståndelsen. Och hade en genomgång av lagen, profeterna, skrifterna och psalmerna. Och redogjorde för allt vad som var skrivet och talat om dig. Och Herre, gör på samma sätt som det står skrivet. Då öppnade du deras sinnen så att de förstod skrifterna. Herre, vi ber. Ja, vi ber dig, du gode heliga ande, vår hjälpare, att komma till oss och göra samma under också denna förmiddag. Öppna våra sinnen så att vi förstår, kan ta emot de heliga skrifterna. Vi tackar och vi ber i Jesu namn. Amen. Det är ju tre föredrag som jag har fått med ett gemensamt tema. Härlighetens herre vandrar med sitt folk. Det är den stora övergripande temat. Och så finns det tre underrubriker. Abraham och Moses. Och det är de vi ska stanna för inför denna förmiddag. Och sen det tredje föredraget i morgon eftermiddag så är du och jag inkluderade. Härlighetens Herre vandrar med sitt folk, du och jag. Så det är ett märkligt möte vi har på detta lägret med ett par digniteter, och så får vi vara med på denna resa. Abraham, Mose, du och jag. Är detta möjligt? Ja, skriften talar om detta. Jag hoppas att Guds heliga ande ska öppna våra ögon för detta under. Och jag vill redan nu på något sätt innan vi dyker ner ta med ett evighetsperspektiv som vi har, som Jesus talar om. Där han lyfter fram inte minst patriarkerna, men då tar han hela frälsningshistoriens resa i skriften från början till slut med ett evighetsperspektiv, när Jesus säger många ska komma och sitta till bords. Men vilka då? Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Där är slutmålet, slutdestinationen. Och där är du och jag tilltänkta att vara med. Hör och häpna. Skulle man våga tänka sig att bara ha uttrycket att få ha en fika tillsammans med Abraham? Får man lov att säga något sådant? Ja, ni förstår enkla språket, men det bibliska perspektivet lyfter fram att så är önskvärt, möjligt och realistiskt. Och Gud give och hjälpe att så blir slutresultatet. När Henrik och jag hade samtal om programinnehållet så var utgångspunkten på något sätt att låta GT får vara vägledande, att Israels historia skulle få tala klarspråk, att det om möjligt skulle bli själavårdande då in i din och min situation. Och själv tänkte jag på några bibelord redan då som vi har. Paulus skriver i Romarbrevet 15, allt som har skrivits tidigare, och här är GT med, det är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Hela skriften är en manual, en frälsningsresa som Gud leder sitt folk in i. Och så är vi som hedningar, hör och häpna med på sluttampen. Vi är inkluderade. Och så är skrifterna på något sätt en manual, en hjälpreda. för att vi ska få komma med och bli om möjligt bevarade. Hebreerbrevet har samma egentligen budskap med att tala om det som har skett. Och så lyfter det in vår situation. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det som vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skulle vi då kunna komma undan om vi inte bryr oss om en sån frälsning? I de tre pass som jag har fått så får det givetvis bli ett urval. Det går inte att säga allt. Vem klarar av det? Men jag har då valt att i de två första föredragen ta upp två nyckelpersoner i Gamla testamentet. Abraham och Moses. Och det är där vi är nu denna förmiddag. Och i det tredje föredraget imorgon, om Gud vill, så blir det företrädesvis anspelningar på Abraham igen. Trons fader, trons far, sett utifrån ett nytestamentligt perspektiv. Huvudsakligen med anknytning till tre brev av två av Paulus, nämligen Galaterbrevet och Romarbrevet och vidare Jakobs brev. För det märkliga är att dessa, kan man säga, är tre viktiga huvudbrev, så är Abraham påtagligt med i centrum, i fokus. Med tillämpning på den kristna församlingen av idag, det vill säga på dig och mig. Så jag hoppas det blir en spännande resa, om ni förstår vad jag menar. Och att Guds ande får öppna skrifterna för oss för detta märkliga att härlighetens herre vandrar med sitt folk. Abraham, Mose och hör och häpnad, dig och mig. Får du också vara med? Ja, Gud inbjuder oss. Nu börjar vi med Abraham. Kallelsen. Och jag vill inte börja i Gamla testamentet utan börja med ett tal av Stefanus i Apostlagärningarnas 7:e kapitel. Ett försvarstal, en lång predikan som han har, som slutar egentligen med att han blir dödad. Men det talet är märkligt. Och det börjar på detta underbara sätt. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien. Härlighetens Gud. Stanna bara liksom upp inför uttrycket. Innan han bosatte sig i Haran, fortsätter Stefanus. Han sa till honom, lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Apostlagärningarnas 7, inledningen av Stefans tal. Härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham. Och den grundläggande kallelsen, nu går vi till första Mosebok, kapitel 12. Där börjar på något sätt Abrahams historia. Kapitel 12, vers 1-3. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig, göra ditt namn stort. Du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Första Moseboks 12, 1-3. Ett väldigt viktigt avsnitt i hela frälsningshistorien. För där börjar löftets förbund, kan man säga. Och det börjar med Abraham. Härlighetens Gud talar med Abraham. Som är långt borta, en främling för Gud. Gud söker upp honom. Och steg för steg bejakar Abraham genom tron denna kallelse. Det är det vi ska titta på. Så detta avsnitt är grundläggande. Både förståelsen av Abrahams liv och historia. Och inklusive en förutsägelse om hela mänsklighetens frälsningshistoria. Lade du märke till slutet av vers 3. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Här är ett enskilt möte men som har kollektiva konsekvenser. Och hör och häpna. I skriftens ljus får vi faktiskt säga redan här och nu. När Gud talade dessa ord, härlighetens Gud talade till Abraham, så tänkte han också på dig och mig. En hisnande tanke. Men det är skriftenligt. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så har också vi nått av denna välsignelse. Och genom dopet och tron är vi inkluderade i Abrahams löftet. Nu ska vi inte föregripa mer. Vi måste gå vidare med Abraham. Vi ska också lägga märke till i dessa tre verser. Första Moseboks 12:1-3. Vem har initiativet? Vem är det som talar? Vem är det som agerar? Härlighetens Gud. Det står hela tiden vad han ska göra. Det upprepas. Vi kallar det för ett ensidigt förbund. Det vill säga, det är ett förbund mellan Gud och Abraham. Men det är ensidigt så tillvida att Gud står för förpliktelserna. Han tar ansvaret. Abraham är åhörare. Han lyssnar, han tar in. Och han lyder. Inte utan problem, det ska vi titta på. Det står i första Moseboks 12:4 ganska kort efter denna inledning. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom och Lot gick med honom. Här börjar trons resa för Abraham. Steg för steg, när vi fortsätter läsa i första Mosebok, så leds Abraham vidare in i denna gemenskapen med Gud. Och han får ta del av detta globala rådslut där alltså också du och jag är inkluderade. Löftet förnyas gång efter gång. Jag bara nämner kapitlerna här. I kapitel 18, 22, 26 och 28 så kommer liksom första Moseboks 12-initiativet upprepas med lite vidgade perspektiv. Det är alltså tydlig varudeklaration från Guds sida när han har med Abraham att göra. Det är en kallelse, ett frälsningsuppdrag som Gud ska göra genom honom. Så långt på den initiala inledande kallelsen då för Abrahams del. Härlighetens Gud kallade Abraham. Sen följer en vandring med Herren. Några små antydningar om det. Vi får veta att Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Herren leder honom steg för steg. Tillvaron präglas av ett nomadliv, verkar det som. I första Moseboks 12 så redogörs det också för en vistelse i Egypten på grund av hungersnöd i Kanaan. Kapitel 13 och 14 beskriver Abrahams och brorsonens Lots förehavande. De delar på land för de är liksom för stora släkter tillsammans. Något senare i kapitel 18 och 19 så är det dramatiskt. Då beskrivs ondskans realitet när Abraham genom Guds hjälp och ledning får gripa in och rädda delar av Lots familj från undergången i Sodom och Gomorra. En dramatisk historia. Och som en parentes vill jag bara nämna här att Nya testamentet lyfter fram de tragiska dragen från Sodom och Gomorra in i den yttersta tiden som vår. Och jag kan bara hänvisa till Judas brev som tar upp detta otäcka exempel från Gamla testamentet. Och även i andra Petrusbrevets andra kapitel så finns det en tillämpning av Sodom och Gomorra-historien in i vår tid. Det behöver vi läsa på för att få hjälp, vägledning av Guds manual i en svår tid. Slut på parentesen. Vittnesbörden ger intryck av att Abraham på många sätt var en gudfruktig och stabil man. Han var rakryggad, men det var ju inte utan svårigheter, det var inte utan svagheter. Han var en syndare, precis som vi. I två tillfällen i möten med farao i Egypten och kung Abimelek, vi har det i kapitel 12 respektive 20, så frestas han att manipulera med sin familj. Att genom nödlögner vinna fördelar i förhållande till de nämnda kungarna. Han ljuger helt enkelt för dem. Påstår att hustrun Sara är hans syster. Nödlögn kanske han kallade det. Begreppet är inte obekant för oss. Trots detta så griper Gud in och räddar och frälsar honom, korrigerar honom. Vandringen med Gud, den har liksom påbörjat efter den starka kallelsen. Sen kommer kapitel 15, ett viktigt avsnitt där Abraham förklaras rättfärdig inför Gud. Bakgrunden är ju märklig då för Abraham och Saras del. Det är komplicerat. Gud har sagt till Abraham, genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det förutsätter att han får barn, får en son som för arvet vidare. Abraham och Sara hade ingen son. Sara var ofruktsam och de började bli gamla. Hur i all världen skulle Guds givna löfte enligt första Moseboks 12 kunna förverkligas under de omständigheterna? Det är kört, förnuftsmässigt sett. Abraham går sina egna tankar. Ja, det blir nog en fosterson från Eliezer i Damaskus, får vi veta. Han kommer nog att bli arvingen. Abraham ska hjälpa Gud på vägen. Typiskt mänskligt. Vi måste hjälpa Gud. Men Gud har en annan plan. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge, säger Herren i första Mosebok 15. Sen förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Stjärnorna på himlen som inte kan räknas. Frukten för Abraham, löftet från Gud. Och så har Abraham ingen son. Gud är en orimlig Gud, måste ju Abraham ha tänkt. Hur i all världen ska detta ske? Men genom att få beskåda stjärnhimlen så ges en försäkran om Guds uttalande löften som ska komma Abraham till del. Och dessutom får en världsomfattande betydelse. Abraham lyssnar, han beskådar, han förundras och han tror det uttalade löftet. Och i första Moseboks 15 och 6 så har vi ett annat nyckelord i Abrahams historia utöver kallelsen. Det står, Abraham trodde på Herren och han, det vill säga Gud, räknade honom det till rättfärdighet. Abraham befinner sig märkligt nog i en rätt relation till Gud, inte på grund av vad Abraham är, men på grund av löftet. Av att härlighetens Gud har gett ett omöjligt löfte som ska fullbordas. Och strax efteråt, under sömn i en dröm, så uppenbaras Guds plan med sitt folk. Och här nämns faktiskt träldomen om Egypten som ska komma längre fram. Där en profetia, också om befrielsen. En viktig del av uppenbarelsen är det förbund som nu Gud sluter med Abraham. Här i kapitel 15, första Moseboks 15. Och det är, som jag säger igen, det är ett annorlunda förbund. Ett förbund har ofta två parter. Ömsesidighet skulle vi kunna kalla det. Men här är en ensidighet där Gud, jag säger det igen, tar det fulla ansvaret. Har förpliktelserna för det som ska gälla. Han tar ansvar. Och så bekräftas förbundet om sidor, det är också en Guds ordning. I kapitel 17 så talas det om omskärelsen som skulle vara ett tecken för Abraham och för Israel på att man har gått in i det gudgivna förbundet. Inte så tillvida att omskärelsen var liksom något mänskligt bidrag, utan det var en bekräftelse på att du är inkluderad. Inkluderad i det härlighetens Gud har lovat och sagt och ska göra. Om sidor så går löftet i uppfyllelse. Nu är vi där. Efter 10 år så försöker Abraham igen, för det har inte skett, hjälpa Gud på traven. Den ofruktsamma hustrun Sara sörjer för en nödlösning. Han får hjälp av sin hustru här. Taktisk lösning. Att genom en slavinna föda en son åt Abraham. Och på så sätt, ni känner delvis till det hoppas jag, så föds Hagar. Eller så föder Hagar sonen Ismael. Det finns med i berättelsen. Men detta leder enbart till komplikationer. Det var en mänsklig lösning igen. Från Abraham och Saras sida. Det är inte Guds lösning. Och så, hör och häpna. När Abraham är 99 år gammal så förnyas löftet. Nu har det gått 24 år sedan den initiala kallelsen. Första Mosebok 17:1-8. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Jag stannar upp innan vi fortsätter. Härlighetens Gud talar igen. Jag undrar hur Abraham har känt sig. Vandra inför mig och var fullkomlig. Var perfekt. Var helig som jag är helig. Det är signalen. Så fortsätter Herren: jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Jag ska föröka dig mycket. Och då föll Abraham ner på sitt ansikte. Och jag förstår honom. Och Gud sa till honom. Nu är det Gud som talar igen. Se, detta är mitt förbund med mig, med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam, låta folkslag komma från dig. Kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Ett evigt förbund. Ni som var med igår hörde om ett evigt förbund i psalm 25. Intressant. Här är det igen. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommandes som egendom. För evigt. Och jag ska vara deras Gud. Härlighetens Gud talar. Notera ett förbund av evighetskaraktär. Och så ges i kapitel 17, som vi redan har sagt, antydningar om omskärelsen. Ett tecken, bekräftelse på förbundet mellan Herren och Abraham. I kapitel 18 så finns det en märklig berättelse om hur Herren uppenbarar sig för Abraham igen på ett lite annorlunda sätt. Det är tre män som kommer på besök till Abraham och Sara. Och det är ju en måltidsgemenskap. Och där så förnyas löftet ännu en gång. Och jag är säker på att Abraham behövde detta. Svag i tron som han var, så behövde Gud fylla på. Härlighetens Gud behövde komma tillbaka och liksom tala om det omöjliga som ska bli möjligt. Både Abraham och Sara undrar fortfarande: hur i all världen ska detta löftet kunna gå i uppfyllelse? Och här finns det underbara uttrycket i det samtalet som senare återfinns i lite olika varianter i skriften. Skulle något vara omöjligt för Herren? Första Mosebok 18:14. Skulle något vara omöjligt för Herren? Det är ju nästan lite komisk retorik från Guds sida. Klart att det inte är. Blir ju vårt svar, eller hur? Men sett från den mänskliga skröpligheten så står vi ofta inför det omöjliga i vår tillvaro, intressant. Och därför kommer detta tillbaks på lite olika sätt. Och här finns i detta kapitel en märklig paradox. För det är tre personer och samtidigt är det en som talar. Vi hinner inte gå in på detaljerna här, men vi förstår ju i hela uppenbarelsens ljus att på något sätt så finns tron på en sann Gud och tre personer. Intressant. Den heliga treenigheten, Fadern, Sonen och den heliga Ande ges på något sätt i antydningar redan i tidigt skede i frälsningsuppenbarelsen. Gud fyllde på i löftet till Abraham och Sara genom detta möte och denna måltidsgemenskap. Och så ett år senare så sker undret. Isak föds. Första Mosebok 21, verserna 1-7. Herren såg till Sara så som han hade lovat, och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tiden som Gud hade sagt honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han fått, som Sara hade fött åt honom. Och Abraham omskar sin son Isak när han var 8 dagar gammal, som Gud hade befallt honom. Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. Och Sara sa: Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här kommer att le med mig. Och hon sa, vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn? Men nu har jag fött en son på hans ålderdom. Ja, Sara ler och vi ler ju också på något sätt. Intressant med tanke på sett utifrån de mänskliga förutsättningarna. Men så är det härlighetens Gud som har gripit in och gör vad då? Det är omöjliga möjligt. Vi går vidare, tiden går. Nu är det så att tron blir prövad i Abrahams liv. I kapitel 22 har vi berättelsen om hur Gud kallar Abraham att offra sin son Isak. Vad är nu detta för någonting? Först ska denna löftessonen komma till på ett mirakulöst sätt. Och sen ska han plötsligt elimineras. Vad är detta för någon Gud? Jag försöker tänka lite utifrån förmodat hur Abraham brottades med det här. En tid därefter, kapitel 22, satte Gud Abraham på prov. Han sa, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Abraham lyder Gud. En 3 dagars vandring påbörjas. Far och son ensamma och i ett förtroligt samtal på resan. Ved, kniv och eld fanns, men inget offer. Och Isak undrar följdriktigt. Vad med lammet? Vad med brännoffret? Det har vi ju inte med oss. Abraham säger, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Det är omöjligt att tänka sig in i far och son förhållandet och samtalet där. Men skriften ger ju på något sätt i berättelsens form antydningar. Och så fortsatte de sin vandring tillsammans, står det. Hur var stämningen? Jag tror det var mycket vånda hos båda två. Och ni minns ju berättelsen och upplösningen. Vi hinner inte gå in på den i detalj. Men Abraham har för avsikt att fullfölja uppdraget. Varför då? Härlighetens Gud har talat och sagt. Han som har kallat mig ut från mörker in i sitt ljus. Skulle jag nu inte lyda honom längre? Abraham går. Trots förnuftets protester. Vi minns vad som hände. I sista stund så griper Gud in när Isak finns där för att offras. Kniven är dragen. Så kommer Guds ängel och säger, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Här finns redan, vi ska komma in på det lite mer imorgon, men jag måste ju nästan nämna det. Här finns ju en anspelning på Romarbrevet när aposteln talar om Kristus evangeliet. I det 8:e kapitlet, han som inte har skonat sin enda son utan gett honom ut för oss alla. Här är en koppling. Kommer tillbaka till det imorgon. Gud förser med ett alternativt offer, en bagge. Och så fullföljs offret här. Inte Isak utan någon i hans ställe. Och därefter bekräftar Herrens ängel det av Gud utlovade förbundet. Herrens ängel ropade till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son. Ska jag väl signa dig rikligt. Och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. Och så kommer det igen det här, det globala perspektivet. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Och jag kan inte låta bli igen och göra kopplingen. Abraham, härlighetens Gud, Abraham, löftet. som gällde honom och hans familj, men som har en världsvid betydelse in i din och min situation. Gud har tänkt på dig och mig där och då. Är detta möjligt? Är det en sån Gud vi har att göra med? Kan han tänka så långt? Tänker vi i vår kortsiktighet. Ja, vi har med härlighetens Gud att göra. Som har långsiktiga planer också för dig och mig. Mer om det imorgon. I Hebreerbrevets 11, det är liksom ett facit på det som sker där i första Mosebok. Hebreerbrevets 11, 17-19, så ges en sammanfattning av händelsens innehåll eller innebörd. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löftena och Gud hade sagt till honom: det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda, och därifrån återfick han honom också, bildligt talat. Det är nytestamentlig tolkning av berättelsen och den är väldigt viktig. För det är apostolisk tro som kopplar till Abraham. Här får vi en inblick i Abrahams livssituation, att han trodde alltså på Kristus djupa sätt, för det är han som är löftets uppfyllning och stjärna. Och man kan säga i berättelsen här, tolkningen, så finns på något sätt Kristi uppståndelse med. Han som går genom lidande död till en segerrik uppståndelse. Och detta kommer vi in på imorgon när det blir en tillämpning. Hebreerbrevet 11, 17-19, viktigt när det gäller tolkningen av när Abraham prövas. I Johannes 8 så utspelas ett stridssamtal mellan Jesus och judarna. Det är ett långt kapitel. Det är dramatiskt. Och där finns Abraham också med faktiskt. I slutet av kapitlet. Jesus säger då i det här stridssamtalet i slutet: Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Det är en nytestamentlig facit på Abrahams liv. Sagt på ett annat sätt, Abraham såg inte alla detaljerna, men tillräckligt för att förklaras rättfärdig genom tron, baserat på Guds löfte, på att Kristus skulle bli den som skulle uppfylla detta löftet och som skulle gå genom lidande och död till en segerrik uppståndelse. Och genom prövningen, offret tilltänkt för Isak, där Gud gav ett annat alternativ, en annan lösning, så är jag säker på att Abraham fick se Kristus som den som offras i hans ställe. Det är ett hisnande perspektiv, intressant. Men det har med härlighetens Gud att göra, och det har med tron som griper om det omöjliga. Det är Guds löfte som förmedlas. Skulle någonting vara omöjligt för Herren? Givetvis inte. Men vårt förnuft hänger inte med per automatik. Tiden går. Sara dör i en ålder av 127 år, får vi veta. Medan Abraham blir inte mindre än 175 år gammal. Ett långt liv för Abraham. Och så tänk på denna märkliga händelse i deras familjeliv. Utan barn. Barnlöshet. Och så få ett barn. Och så vara bärare för ett världsvitt löfte. Ja, Abraham kallas för trons far. Kommer tillbaka till det imorgon. En sammanfattning innan vi strax går till paus. I denna berättelse om Abraham så ser vi att det är härlighetens Gud som agerar, tar initiativet. Han är aktören. Han kallar Abraham från främmande land, långt borta. Leder honom stegvis, honom och hans familj. Abraham förklaras rättfärdig genom tron på det av Gud givna löftet, den världsvida betydelsen, det globala perspektivet. Löftet uppfylls, det omöjliga görs möjligt. Gud prövar och helgar Abraham i den här resan som Abraham får göra. Och vi kommer ju se också imorgon något på de svagheter igen som Abraham hade som människa, precis som vi har det. Men att det är härlighetens Gud som vill ha med sådana skröpliga individer att göra som Abraham, Mose, dig och mig. Och det blir mer fokus på det imorgon eftermiddag. Härlighetens Gud vandrar med sitt folk. Och det har vi sett något av, inte allt, den här stunden när det gäller Abrahams märkliga liv. Till det säger vi, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.